Fan vad tiden går.
Jag heter Mia Blomgren och jag har arbetat som dokumentärmakare i 30 år. Med en mikrofon i handen har jag skildrat Sverige och svenskarna i 3 decennier nu.
Hej, hej.
Hej.
Jag har hört att det ska bo någon som kallas för Moder Svea här.
Ja, men det är jag det.
Okej, då har jag kommit rätt. Ja, kan jag komma in?
Varsågod och kliv på. Kanske det smakar med en kopp kaffe.
Jättegärna.
Jag har rapporterat inifrån vårt land och talat med otaliga människor om deras liv och vardag och vad de känner inför sin samtid. Jag har pratat med folk om vad de tänker, om det som aldrig blir en nyhet för att det fortfarande är för subtilt. Och det som sen blev en nyhet först när det känns som om det är för sent. I den här programserien har jag plockat fram några av de uppemot 1000 långa reportage och dokumentärer jag har gjort sedan jag började jobba som reporter år 1993. Och med de här tillbakablickarna lägger jag ett pussel för att skildra hur värderingar påverkar en samhällsutveckling i hopp om att bättre kunna förstå varför vårt land ser ut som det gör idag. För vad är det att vara människa i kungadömet Sverige?
Man jobbar och så har man sina semesterveckor och de försvinner väldigt fort och de går man och väntar på hela året.
Hur länge har du jobbat här på Coop?
25 år.
Så jag har varit råmokare och legat och krypit på byggen i 40 år också. Jag har ju 2 knän som är proteser idag. Vill du se den?
Ja.
Vad har du den där stationen någonstans?
Ja, det är P1.
I det här avsnittet får ni möta några av alla de människor från arbetarklassen som jag har intervjuat under 30 år. Och jag började det här programmet med ett utdrag ur ett reportage jag gjorde för 29 år sedan, år 1994.
Vad är det där för fåglar?
Zebrafinkar. Och när det är varmt och skönt ute så får de stå här under parasollet. De är jätterara. Berta och Bertil är de döpta till. Men sen är jag så förtjust i det här lätet.
Efter 19 år i höghusförorten Alby flyttade Ingmarie till radhusområdet Stendal i Tullinge. Nu har hon bott här i 3 år och i den välskötta lilla trädgården prunkade av bärbuskar och blommor. I en solstol slöar sonen David som är 14 år och dottern Jenny 18 rundar den vita husknuten på väg till en kompis. Året är alltså 1994 och jag pratar med nattsköterskan Ingmarie om varför hon flyttade från förorten Alby.
Vi hade väl 6 våningar i vårt hus, 12 lägenheter. Och på 5:e våningen bodde det en svensk man. Men utöver det så var det syrianer, kurd, turk, det var ungersk jugoslaver, det var greker. Det var några som jag tror var från Taiwan eller Kina eller någonting. Det är jättetrevligt när folk ringer på dörren och säger nu har jag lagat en specialitet och ni måste få smaka och sådär. Det tycker jag är jättekul, men det är till vissa gränser allting. Åka hissen upp till sin lägenhet och bara säga hej hej och inte kunna samtala med folk, då känner man sig som en minoritet, va? Och det känns ju lite bittert kanske att behöva känna att nu måste jag flytta härifrån. Men det är annorlunda att bo så här nära naturen, nära marken. Och sätta ut fågelburen på bordet och höra kvitter och sådär. Jag har blivit kallad rasist utav turkiska småbarn.
Vad var det som hände?
Ja, hörru du, jag kommer så väl ihåg en gång när det var en pojke som klättrade i ett jättefint träd som vi hade på våran gård. Och det där trädet, det var någon sån här liten prydnadsapel med jättesöta rosa blommor. Och han klättrade upp i det och satt och bröt av grenar. Och det tyckte inte jag var lämpligt.
Vad sa du då?
Jag sa nog bara, men hörru du, gå ner därifrån. Man ska väl inte hålla på att bryta i träden? Du är en jävla rasist, ungefär så där, va? Som de brukar säga ungefär. Jag kan inte säga att jag är rasist när jag varit gift med en västafrikan i 7 år. Och vi har ju 2 barn tillsammans och då är man inte rasist.
Vad tänker du om det här?
Ja, hur ska jag säga? Gud, det är så svårt att förklara. Jag tycker att det är underligt när barnen kommer hem och kallar den för Anne och Aiti och såna här grejer.
David, vad betyder Anne?
Anne, det betyder liksom mamma på turkiska.
Märker du någon skillnad nu på ditt språk och så?
Ja, jag pratar ju liksom bättre svenska. Förut liksom jag svärde mycket mer i alla meningar och allting. Kom liksom mer turkiska, eller jag ska säga.
Var det mycket invandrare i din skola i Alby?
Ja, det var inte många svenskar i alla fall. Kanske var ett fåtal så. Barn.
Och är din skola nu då? Hur är det där?
Ja, det är ju mest svenskar om jag ska vara ärlig. Jag tror inte jag har sett så många turkiska barn där. Det finns ett fåtal.
Men hur känner du dig då som har en pappa som är invandrare?
Jag blir ju inte retad för att vara typ halvafrikansk eller något sånt. Alla typ stöttar mig hela tiden så här.
Kom hit, Thomas!
Vem var det?
Ja, det var en grannpojke från huset bredvid. Han letade efter sin syrra. Mm. Har du sett den här tanten och en mikrofon?
Mm. Tanten?
Ja. Jag tror att David skulle komma efter skolan väldigt mycket om han fortsatte i Alby. För det såg ju vi när vi kom hit. Att han låg efter bra mycket i svenska språket och i engelska och matte och så. De hade kommit mycket längre här i klasserna. Och det var jobbigt för honom att komma ikapp. Det tog nog närmare ett år tror jag innan han kom ikapp.
Så mycket bråk. Det blir så här jättemycket gängbråk och allting. Hur liksom, mycket knivbråk i skolan är det?
Det var gäng när jag var liten också, men då var det mods och päron och så. Vi var ganska snälla gäng egentligen. Men nu är det spanska gänget och turkiska gänget och svenska gänget och finnarna. Och
det här är australienska fåglar, tropiska fåglar.
De älskar ju värme och sådär, men det går aldrig för dem tama. Vi har invandrare här också i vårt lilla Stendal och de pratar sina språk. Men här kan man snabbt slänga mellan sitt språk och ren svenska. Och barnen pratar bara svenska i stort sett. I sandlådan så pratar man svenska. Det känns skönt. Jag känner mig hemma. Jag vet att jag blir förstådd här.
Varför är det så viktigt att vi pratar samma språk?
Jo, det är jätteviktigt. I mitt dagliga jobb som jag utövar då på ett sjukhem i Stockholm så jobbar jag med åldringar och vi har väldigt mycket invandrare som jobbar. Och det är fruktansvärt att behöva höra av en gammal människa på 80 år att de inte blir förstådda, att de inte vågar be om hjälp. För de vet inte om de ska bli tagna på rätt sätt eller inte. Och det gör mig lite konfundersam faktiskt. Det kan inte vara meningen att vi ska behöva lära oss deras vardagsspråk för att göra oss förstådda till dem. Det kan inte vara meningen.
Om jag hade bott kvar i Alby så tror jag jag hade kommit in i något gäng och då hade jag liksom blivit som en slags gangster eller något sånt. Nej, jag tror faktiskt det hade hänt.
Tror du att David hade blivit gangster?
Det som han har emot sig är väl egentligen hans hudfärg då. Att han har lätt kanske att bli accepterad i en massa olika gäng. Det kan jag ju tänka mig. Men nej, jag vet inte. Gangster tror jag inte att han skulle bli. Man ska aldrig säga aldrig.
Vi lämnar år 1994 och går 9 år framåt i tiden till 2003.
Jag heter Giorgio Sesone och jag skriver en bok om italienarnas ankomst här i Västerås år 1947 och boken heter Ciao Spaghetti, hej pannkaka. Alltså jag ska läsa här.
Ja, gärna.
Kan jag börja?
Du kan börja nu.
På kvällen fick de redan på destinationen en stad som hette Västerås med väldiga industrier där Asea var den största. Där i Västerås, som man kallade för gurkstaden, skulle de få arbeta för att tjäna sitt levebröd. I Västerås finns allt vad en människa kan behöva, sade tjänstemannen. Från industrier till domkyrkan, från landshövdingens residens till sjukhus, från Folkets park till bibliotek. Men apropå bibliotek, tillade han. Har ni sett eller varit i något bibliotek? Det kommer jag aldrig att glömma.
Giorgio bläddrar fram några sidor i sin bok för att visa mig ett fotografi. På huvudet har han en hatt modell Svingpjatt och över den leende munnen en mycket smal mustasch. Här är Giorgio 22 år gammal och han har nyligen anlänt till Västerås. Giorgio är arbetskraftsinvandrare och rekryterades av svenska tjänstemän som for till Italien. Och när fotot togs för 56 år sedan hade han precis börjat arbeta på ASEA som verkstadsarbetare.
Jag har alltid varit mån att lära mig språket så fort som möjligt, för jag visste att det var nödvändigt. När jag jobbade på verkstaden, jag hade alltid en massa plåtar kring mig på min arbetsplats. Och alla ord jag hörde på svenska skrev jag på plåten med översättningen bredvid. Som till exempel, lidelsefullt. Och bredvid hade jag skrivit appassionatamente, alltså på italienska. Pentola, grytan, trusor, mutandine. Förstår du? En trusa, det är en vanlig sak. Det läser man på annonsen och överallt. Trusor, köp tre trusor på priset för två. Nej, men dra på trist och titta här. Vad du har gjort mig att göra här.
Du har inte satt på spisen?
Nej.
Är det mitt fel?
Jo, det är ditt fel. Du kommer med den här till och med under näsan på mig.
Mikrofonen, ja.
Hur ska jag säga, Mia? Det fanns inga motstånd hos någon svensk. Svenskarna, de var faktiskt mycket tacksamma att vi ville stanna här och jobba här. De ansåg själva att vi behövdes.
Ni träffade aldrig på någon rasism?
Nej. Titta, det där ordet rasism, det existerade inte för oss. De förstod svenskarna att vi behövdes. Jag har aldrig haft med diskriminerande människor att göra. Aldrig. Och jag har arbetat precis varenda dag tills jag blev pensionerad.
Nu kokar jag.
Ja, så du är inte dum i bollen i alla fall. Tortellini. Idag ska du ha tortellini. Där, titta.
Tortellini med skinka.
Tortellini med skinka och ost. Det är inte dåligt. De här har också ni svenskar lärt er att uppskatta. Och så vinet, titta.
Har du köpt vin?
Jag har köpt vin och jag gör själv vin. Där har du damejannen här. Du ska få provsmaka den.
Jag vet inte om det är så bra att dricka vin när man jobbar.
Men snälla, du är... Förstår du, Mia? Vi italienare, för oss det här det är måltidsdricka.
Okej.
Annars det finns en fin alternativ för såna som du. Det har jag köpt för din skull.
Mjölk.
Ja, är du nöjd då? Det är ju äckligt.
Du gillar inte mjölk?
Nej, jag har aldrig druckit mjölk i hela mitt liv.
Du har aldrig druckit mjölk?
Jag har aldrig druckit mjölk i hela mitt liv. Aldrig. Fråga min son när han kommer.
Det är någon mer som ska komma?
Ja, min son kommer. Han undervisar. Ronny heter han. Vinet som vi drack på den tiden, det kallar de för apapis. Titta, de dricker apapis. Förstår du?
Apapis! Vad är det för det?
Apapis! Alltså pink från någon apa. På den tiden räknades bara en drink när vi anlände här. Renat. Ingenting annat. Tog hela flaskan, du vet. Det var otäckt, så att säga. Ja, herregud, vad fulla de blev. Mina små älsklingar här, eh? Titta vad fina de är.
Små tortellini.
Tortellini. La. Så. Låt oss säga så här. De som vill skaffa till exempel möbler och så där, då gick de till ASEA, alltså firman, och fick låna därifrån. Och sen sakta sakta de betalade det lånet. Vi fick aldrig någon hjälp.
Du säger att å ena sidan tycker du synd om de invandrarna som kommer, men å andra sidan säger du att det är orättvist att de får hjälp.
Jag vet inte. Det kan förefalla någon sorts paradox förstås. Det jag vill bara konfrontera, det är den skillnad som existerar idag och på den tiden när vi anlände hit. Vi hade jobb redan säkra när vi kom hit. Det var det som kanske var skillnad med dagens folk som anländer hit. Nu kommer de hit och på vinst och förlust. Vi som anlände efter andra världskriget, och vi behövdes, och vi har arbetat, och vi tackar än idag för den hjälp vi fick, att bara för att vi fick arbeta, men vi har alltid betalat våra skatter. Så enkelt är det. Jag har skaffat familj, jag har skaffat barn, och jag har mina barnbarn här. Något mig tänka, det är 7. Så jag lämnar mina spår, vad det inte. Titta, det finns räkor, det finns totanetti, det finns bläckfisk. Det här är bläckfisk.
Ska vi vänta på Ronny eller ska vi äta?
Vi ska äta någonting nu, annars det klister alltihopa.
Är det min portion? Inte så mycket.
Men det här är en fågelsmat. Sätt dig och ät nu, Mia.
Jag ska äta.
Nu kommer han, nu kommer han. Kom nu, Ronny.
Ja, varsågod, vill du ha någon mjölk i?
Nej tack, det är bra så. Jag dricker det svart.
Jo.
Alla dessa år som går. Alla dessa människor jag har pratat med. Moder Svea. Det är inte illa.
Nej, jag har varit med på lite förlossningar både i hemmen och på sjukhuset.
Hur många barn har du förlöst?
Ja, det är väl bortåt 3000. Ja, fingrarna börjar på att bli krokiga. Och så är det så att jag behandlar alla lika, ja. Jag tycker inte om det där jag är bättre och sämre folk. Tycker jag inte om. För det var en gång då kom det en och sa, tar du den här patienten? Det är frun till landshövdingen. Jag tänker att det bryr mig ingenting om. Utan hon föder barn precis som alla andra.
Enda klädespack som jag totalvägrar på mig så är nog fluga. Där går gränsen. Nej, nej.
Ja, mamma och pappa är ju arbetare. Och jag gjorde ju en klassresa då genom att plugga mycket då. Och det låter inte klokt. Alltså jag var vänsterpolitiker men ändå så tappade jag bort min bakgrund. Jag började umgås med arkitekter, bibliotekarier, socionomer, docenter, läkare. Men inte så mycket arbetare. Det som man kallar arbetarklassen alltså.
Jag känner ingen som är direkt född med silversked i mun om man säger så då. Som kommer in i raggarkulturen.
Du känner ingen överklassraggare?
Nej, kan inte påstå att jag gör det, nej. Livsstilen är ju den på något vis att det slår ifrån underläge, om man ska säga så. För min del, jag gnetar ihop pengar för att ha ett bra hem. Plus att jag ska ha en bil att åka i. Så det är ju inget bortkastat liv om man säger en prover att leva i alla fall. Utan det går ut på att överleva och få ett bättre och bättre och bättre. Någon sorts frihetskänsla. Jag antar att liksom du klättrar upp på ett högt berg och når toppen där, att du ställer dig och skriker på toppen att jag klarar det.
Ja, men för jag kommer ju från en värld där det inte finns några akademiker jävlar. Och jag kan förstå den ilska och frustration som finns kring att det är akademiker jävlar som har makten, som har ordet, som har självförtroendet, som säger massa saker på ett speciellt sätt.
Hur många gånger har du åkt igenom Panamakanalen?
93 gånger.
Vad var det du gjorde på båten?
Jag var timmerman. Sen gjorde jag en annan grej också. Men det kanske jag inte skulle tala om för dig.
Ta chansen nu.
Jag gjorde skohorn. Och trä. Så här långa.
Varför skulle du inte tala om det för mig?
Jo, för det ena handtaget där. Det var en penis. Om jag får säga så.
Ja, du får säga vad du vill.
I handen har jag ett långt brev från William. Hej Mia. Jag har precis lyssnat igenom alla avsnitt av dokumentärserien Akademikerjävlar. Efter att min pappa tjatat på mig att jag borde göra det.
Det var väldigt bra dokumentärer, oerhört lärorika. Och jag förstod precis varför min pappa tjatat på mig att lyssna. Jag är uppvuxen i en liten bruksort i Västmanland med två föräldrar som jobbade inom den lokala industrin. Båda två har jobb som ses som arbetarjobb och ingen av dem har eftergymnasial utbildning. Kortfattat kommer jag från det som ansetts vara arbetarklass. Precis som mina föräldrar ville gick jag vidare till högre studier och precis som de ville var det en civilingenjörsutbildning. Här någonstans tror jag att mina föräldrar, speciellt min pappa, kände att han tappade bort mig. Vi upplever inte längre våra samtal på samma sätt och pappa säger ofta till mig att jag ser ner på arbetare. Efter att ha lyssnat på dokumentärerna känner jag att jag fått en större förståelse för min pappa känner. Och för det vill jag tacka dig. Tack så mycket och med vänliga hälsningar, William Eriksson.
Jag tänker på det här som du skriver i mejlet. Pappa säger ofta till mig att jag ser ner på arbetare.
Mm.
Vi är nu framme vid år 2021 och jag träffar William och hans pappa Carrie i min dokumentärserie Vanligt folk.
Jag känner ju själv att jag är väldigt stolt över min bakgrund. Men senaste åren så har pappa känt att jag har fått en annan syn på människor och på klasser. Han tycker att jag ser ner lite på folk från, alltså med från samma bakgrund som jag egentligen.
Gör du det då?
Nej, jag tycker inte att jag gör det. Men någonstans är det väl, det är klart jag har ju förändrats av att plugga. Universitetet är ju ett sätt att forma folk också.
Nu nickar Carrie.
Mm.
Han tror inte han känner riktigt sitt sätt han har. Och det är det som han kan låta nedlåtande. Och det, han märker inte det själv. Men det är inte konstant.
Det är inte konstant?
Nej.
Ja, det är ju bra.
Mm.
Det är någonting som pågår här i med din klassresa. Mm. Ni reagerar på det hela tiden, men ni vet liksom inte riktigt vad det är.
Mm. Mm. Och det är väl det som gör att det känns jobbigt för mig också, att jag kan inte lägga det i något fack. Det är något som pågår, jag kan inte liksom sätta fingret på det och det blir jobbigt i mitt huvud. Det är väl mer att pappa känner mig så pass bra att om han säger så ligger det ju någonting i det, det är ingenting han bara säger.
Har du någon gång känt dig avundsjuk på William?
Ja, det är svårt att säga. En viss avundsjuk kan ju vara så att för jag inte själv gick vidare. Men det känns som att mina gener går vidare genom honom i alla fall, att han lyckas. Så det är en del av mig som lyckas. Så att jag börjar nästan gråta när jag säger det.
Är det så du känner?
Mm.
Det gör det faktiskt.
Mm.
En finne som sitter och gråter framför
den. Ja, det är konstigt va. Nej, men det är ju känslosamt. Man är ju stolt i sina barn. Så det är. Och jag tycker det är jättebra att han utbildar sig och att han får hålla på med någonting. Något annat än vad jag håller på med när jag har fått jobba hårt och slit idag. Så att det, för det blir ju mycket arbetsskador.
Skulle du säga att du är vanligt folk?
Ja, det är vi väl alla egentligen mer eller mindre. Vanligt folk. Vi är ju människor allihopa. Det, jag vet inte, det är en svår fråga det där. Jag vet inte riktigt hur jag ska. Det förekommer hos alla politiker egentligen att man använder vanligt folk. Vi förespråkar vanligt folk att de tycker sig eller så, lägger någon stämpel på vad en stor grupp tycker. Fast de kanske inte gör det.
Om du själv skulle få karaktärisera dig med några ord, vad skulle du säga då? Någonting som du skulle känna att det där kan jag skriva under på.
Arbetarklass är ju så att vi är så många som är arbetarklass. Att, många har ju börjat sin grund där i alla fall och gått vidare i livet. Och, ja, jag tycker inte om skillnad på folk och folk, så att det är ju liksom lite svårt för det. Så att, men jag tycker alla människor är vanligt folk egentligen. Så att det är...
Ja, så alla är vanligt folk alltså?
Mm.
Förutom William då, när du känner att han ser ner på arbetare.
Han är vanlig folk han också, så att det...
Och finns det någonting som är totalt unikt för dig, känner du?
Ja, det känns som att jag är ganska vidsynt i alla fall. Så det... Och jag har acceptans för andra människor, det har jag. Så att det...
Är det unikt?
Eller unikt är det, ja. Men...
Varför säger du det?
Ja, i dagens samhälle är det annorlunda. Känns det som att man klassar i samhället lite mer vi och dem. Nu har inte jag bakgrund som invandrare, men jag kommer ju från, det är ju en invandrarfamilj i alla fall. Och man kan inte dra ihop människor i en stor massa. Då är vi tillbaka vanligt folk igen, nästan. Vi har nog sagt till William också, du måste känna till din bakgrund och var du kommer ifrån i alla fall. Att vi är i alla fall... är lågutbildade, hans mamma och jag, men att han ska vara stolt över oss i alla fall, det är det. Men att han liksom har bägge fötterna på jorden, så han inte svävar iväg för mycket.
Det hör du, William.
Mm, nej, men jag har alltid känt mig stolt över mina föräldrar.
Men William, han har ju provat på att jobba på samma industri som jag jobbar på, så han vet ju vad det innebär att jobba, så att han har ju erfarenheten, så att han har känt på hur det är. Då vet man kanske att det här är inte det jag längtar efter att göra varje dag i ganska många år. Och det har ju William sagt också. Att han liksom hellre går i skolan och jobbar skift och liksom att det är, jag tär på kroppen. Och, alltså, och det tycker jag är skönt, för att har man förmågan så ska man göra. Men det innebär ju inte att de som har ett arbetaryrke som jag är, vi är ju inte några sämre människor där. För det är inte så William tänker. Men alla människor fyller ju en funktion. Man är, liksom, är ju ett kuggigt system i alla fall. Så det spelar ju ingen roll om du är direktör eller städerska. Alla behövs ju någonstans.
Du har hört min serie 30 års rapportering från Kungadömet Sverige, där jag har gått tillbaka i min radioproduktion.
Dag och natt, dag och natt. Och då dung, då dung, då dung. Förstår du?
Alla mina program hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök på Mia Blomgren.
Varsågod, ta ett hjärta nu.
Hjärtformad chokladkaka.
Choklad kunde de ju kunna låta vara.
Det var ju det som var gott. Mm.
Och som alltid, har du några tankar om programmen, så mejla gärna till mig på mia.blomgren@sverigesradio.se.